Det här är det första avsnittet av Svenska Yles nya kritikerpanel där vi samlar kritiker från runt om i Svensk Finland för att samtala om olika verk från litteratur till film till musik. Kritikerna och genrerna kommer att variera och i det här första avsnittet ska det handla om Vargens unge, Johanna Holmströms nyaste roman. Vargens unge är en roman som rymmer mycket både vad gäller tematik och karaktärer. Här finns teman som polarisering och starka ideologier. Nutiden kommer in på ett konkret sätt via coronapandemin och Ukraina-kriget. Här behandlas också moderskap och kollektivism. Det är en spänningsroman, en thriller, en deckare. Ja, hur vi ska kategorisera romanen kommer vi in på snart. Men först kort om själva handlingen. En dag står en främmande liten pojke utanför pensionären Seijas radhusfönster i Kuhmo. Pojken säger inte ett ord. Kriminalkonstapel Minna Salminen och hennes partner Timo Kyrö underrättas, men ingen har efterlyst något barn. Vem är den här pojken? Var kommer han ifrån? Fotokonstnären Gloria Hammarström från Helsingfors flyttar tillsammans med sin son in i ett ekokollektiv mitt i urskogen. Hon njuter av friheten, gemenskapen och en häftig passion med en av medlemmarna i kollektivet. Gloria är helt blind för det som pågår runt omkring henne, och när sanningen till slut kommer fram kan det vara för sent för henne att ta sig därifrån. Här för att diskutera Vargens unge har vi tre personer som har recenserat den här boken. Kanneli Cabrell, Freja Rudels och Peter Lytge. Välkomna!
Tack, tack.
Tack.
Och vi börjar med en ja-nej-fråga. Och den lyder så här. Är Vargens unge av Johanna Holmström någonting vi kunde kalla för en kvalitetsdeckare? Kanneli?
Ja, det tycker jag.
Freja?
Japp, det tycker jag också.
Och Peter?
Ja.
Alla säger ja. Peter, vill du utveckla varför du tycker så?
Ja, sen inte så enkelt. Det var lättare att svara ja på den här frågan. För vad är egentligen en kvalitetsdeckare? Men om jag utgår från min tolkning av ordet kvalitetsdeckare så betyder det att det är en utomordentligt välskriven deckare. Vi lever ju i ett deckaröverflöde nu för tiden, och man möter ju en mängd deckare som är väldigt, väldigt... Ja, ihop rafsat kan man nästan säga, och skrivna enligt ett visst schema som man bara bockar av. Så att det är för mig personligen som kritiker sådana mera tråkiga deckare. Så att den här Johanna Holmström, den har fängslat mig från första till sista sidan. Jag sträckläste den. Deckare ska man ju egentligen sträckläsa, men det finns tyvärr många deckare som jag inte riktigt orkar sträckläsa.
Vad tycker du, Kanneli? Varför svarar du ja?
Jag svarar ja, för att jag tycker att den kan kallas för en deckare och en kvalitetsdeckare. Men jag skulle också vilja nyansera det, för att i min egen recension så skriver jag att deckare kanske är fel ord för det här. Och kallar det då istället för en thriller som spänner blicken i liksom vissa tendenser i vår samtid. Det står ju liksom spänningsroman på den här boken, och jag tänker att det är väldigt nära besläktat med deckare, men det finns också en liksom flytande skillnad mellan en roman om ett brott och ett samhälle där brott sker, och sen det som vi kanske tänker på som liksom genre-litteratur, deckare. Och jag vet inte om jag håller med Peter, det att det är en genre-deckare behöver betyda att den är dålig eller att den inte följer en, att den följer ett visst format. Det kan göras också jätteväl. Men jag tycker att den här Vargens unge har högre ambitioner än så.
Peter ska få ordet alldeles strax, men vi ger först Freja en chans att säga varför hon svarar ja.
Jag instämmer med Peter att det är en mycket skickligt skriven bok, men också med Kanneli att jag är lite så här tveksam till det här med deckare. Eller det, om vi ska kalla den en deckare, så det hänger ju på vad vi förstår med deckare. Och där tycker jag kanske att de här elementen i den här boken som var så mest deckaraktiga, att vi faktiskt har en polis och vi har den här polisgemenskapen och det här brottsutredningen och de här. Så de, för mig blir de kanske lite så där halmesyrar i den här romanen. Jag tycker inte att det är den starkaste stråken i boken, och därför så kanske jag... Ja, beroende på vad man menar med en kvalitetsdeckare. Det är den som sätter mest krut och mest finlir på att skapa just det här deckarbygget. Så vet jag inte om det är den bästa deckaren, men det är en bra bok.
Jag tänker också att både jag och Freja lyfter ju upp en jämförelse med den här Kerstin Ekmans händelse vid vatten, som också brukar marknadsföras nog som en deckare, men som jag också skulle vilja kalla nog mera för en roman, just om ett samhälle där det sker brott och de människorna som är involverade i det. Men jag tänker att det kanske också kan vara en strategi i vårt samhälle att locka till sig läsare, att kalla någonting för en spänningsroman.
Peter, ja, du har kommentarer.
Ja, jag tänkte bara säga att Kanneli har kanske förstått mig lite fel det. Jag vill inte ha sagt att en deckare i sig är sämre än en kvalitetsdeckare. Det var bara det här ordet kvalitetsdeckare som jag har lite kanske svårt med. Det finns förstås jättebra skrivna deckare också. På tal om det så tycker jag lite som Kanneli var också här inne på, att det här samhällsengagemanget eller den här samhällsskildringen i Vargens unga av Johanna Holmström, det skiljer den från många deckare jag på senare tid har läst, var egentligen det finns fokus på de där ohyggliga brotten. Det ska vara idag nästan bara ohyggliga brott i mångdom massa som begås. Och i det här påminner mig den, ja, händelser vid vatten, där ni alla rätt i, och det låg ju väldigt öppen här. Men det påminner mig också väldigt om såna här riktigt gamla, klassiska svenska deckare som Sjöwall Wahlöö-serie, eller de första tre deckare av Leif G.W. Persson var faktiskt, alltså de här morden eller brotten, de utvecklas genom en beskrivning av samtiden och samtidens politiska eller samhälleliga förvecklingar. Och det tyckte jag väldigt mycket om i den här Vargens unga, att den tar avstamp i här och nu och hur samhället förändras genom olika kriser som vi har genomgått och finns fortfarande inne i.
Ni har fått läxor, och det är att ni har läst varandras recensioner, och Kanneli, du har tagit fram ett stycke ur Peters recension. Vad har du fastnat för?
Nu hade jag faktiskt tänkt ta fasta just på det här som vi redan lite har pratat om, det vill säga, är det här en deckare eller inte? Just för att Peter skriver att Holmström kallar det inte för en deckare utan för en spänningsroman, men nog är det en deckare alla gånger, och jag skriver ju min recension i princip precis tvärtom, men det har vi kanske hunnit avhandla än.
Det har vi lite hunnit avhandla, men då kan vi ju ändå sätta lite ljus på det ännu. Finns det någon definition för det här, eller är det bara upp till var och en att vara en själv väljer för att vara en deckare? Vad är dina ingredienser?
Nu jag tänker att deckare kommer från detektivroman, så att det skulle liksom finnas en gåta, en detektiv eller kanske i de flesta fall en polis som löser det, och de ingredienserna finns ju här, men som vi redan var inne på så finns, och som Freja liksom formulerat tidigare, så är det kanske inte egentligen det starkaste stråket, utan mer någon slags, att det blir liksom ändå inte
huvudpoängen.
Ja, eller liksom, det blir inte det som engagerar mig som läsare mest. Och där tänker jag att den här romanen ändå satsar på någonting annat än att vara genre-litteratur, som vi kanske ändå i vardagen tänker på deckare som.
Men som du sa, vi har diskuterat det redan, så Peter, jag vänder mig till dig. Du har tittat på Frejas recension. Vad vill du lyfta upp där?
Jag lyfter ut här två meningar. Hon skriver om de här myckna motiven och personer som kommer att dyka upp. Och då skriver hon här, så här: istället för att fördjupa motiven fyller hon på med flera, och vissa blir aldrig mer än schablona. Personporträtt som kunde ha broderats ut och komplicerats lyfter aldrig från pappret. Det här tyckte jag var intressant, Freja. Jag märkte det också. Jag hade en känsla att det var avsiktligt, alltså gjort så av Johanna Holmström, att det är inte så där att hon tappar bort personer, utan att hon har vävt det här stora vävnat, och där finns det helt enkelt personer som är i något skede lite viktigt och sen i något annat skede inte längre. Och då tycker jag personligen att det är ganska skönt att man lämnar dem dithän. Istället för att med våld försöka återinföra de 100 sidor vidare in i berättelsen, eftersom man märker att Ja, jag la ju ut ett sånt här ledtråd där. Och här ska jag komma in med en parallell till filmens värld. Michel Haneke's film Funny Games, jag vet inte om ni har sett den. Den har gjorts två gånger, en gång i Österrike som original och en gång också regisserad av Michel Haneke i Amerika som en amerikansk film. Och där gör han lite samma sak som Johanna Holmström, att han sätter ut ledmotiv. Och man tror hela tiden under filmens gång att de hjälper. Och det är också fråga om en ohygglig historia som han berättar här med två personer som ger sig av och slaktar människor vid en liten ensam alpsjö. Jag gillar det också speciellt där att man tror hela tiden att det dyker upp lite senare. Men det gör det inte.
Mm. Freja?
För mig var det nog något av en besvikelse, vad som är avsiktligt eller inte avsiktligt från Holmströms sida vågar jag inte uttala mig om, men att helt klart nu när jag lyssnar på dig så talar du ju om hur hon använder de här karaktärerna som medel för intrigen, eller i huvudsak som medel för intrigen, om vi ska ta oss vidare, den där figuren behövs där men inte senare och så vidare. Medan jag på något vis skulle ha önskat mig det här djupet och att jag skulle ha förstått de här karaktärerna, inte liksom sett dem som verktyg.
Ja, och jag förstår det också, Freja. Och du skriver ju i nästa mening, inte den som jag citerar, att romanen utmanar inte tidens förhärskande narrativ. Och det, och det är ju det som du beskriver, är så kanske tidens förhärskande narrativ. Att man koncentrerar sig på alla personer som dyker upp i en roman och man lämnar ingen person dit hen eller bara har den verkligen som en utpräglad biperson. Mm.
Ja, jag ville bara flika in att det här var faktiskt också någonting som inte kom med i min recension, men som jag funderar på att många av de här karaktärerna förblir. Jag tror liksom att jag hade en anteckning också använt ordet schabloner, framförallt de här invånarna i den här ekobyn. Och där tänkte jag att de kanske kan vara liksom medel eller illustrationer av en typ av karaktärer. Och jag läste ju också den här boken som att den kommer till sin rätt när den läses som en beskrivning av samhälle och kanske inte individer. Och att den vacklar mer liksom när den ska gå in på de enskilda karaktärernas psyke. Men däremot tycker jag nog att just vissa av de här huvudpersonerna inte heller riktigt alltid, jag hade som läsare inte alltid helt lätt att förstå vad deras motiv egentligen var eller vad det egentligen var för händelser eller liksom tidigare händelser i deras liv som drev den framåt. Och då tycker jag att det ändå kan bli ett problem även om de ses bara som en slags verktyg för intrigen.
Nå men, Freja, du har därmed en lite enkel matematik lyft upp någonting ur Kanelis recension. Vad har du valt att titta på?
Ja, det är någonting vi lite har nosat på, eller Peter har nosat på här under diskussionen. Men du skriver här, Kanneli, att du förhåller dig initialt lite fundersamt till om det går att så här tätt inpå skildra de tumultartade händelserna som präglat 2020-talets första år tillräckligt nyanserat. Och du frågar dig att riskerar det inte att kännas tröttsamt att skriva om lockdowns eller perspektivlöst att behandla följderna av ett anfallskrig som ännu pågår. Och det här är frågor som jag också har ställt mig, eller på något vis kanske det här problemet med att den här tidens förhärskande narrativ inte utmanas. Så lite samma sak hade jag med den här samtidsskildringen, att jag är inte riktigt säker på vad den här romanen som roman gav mig för liksom mervärde eller djupare annorlunda insikter angående de här väldigt liksom färska skeendena eller till och med pågående skeendena. Och jag tycker du formulerade det så fint här, att är det ens möjligt? Eller är det här liksom avståndet en slags förutsättning för litteraturen?
Absolut, jag tror att vi kommer definitivt om 10, 20, 30 år få läsa mycket mer kanske nyanserade beskrivningar av de här årtiondena, eller de här åren. Men samtidigt kommer jag ju fram till att jag tycker att Holmström här ändå på ett ganska lyckat sätt gör dem till en del av intrigen, eller var de här händelserna på ett ganska akut sätt sätter liksom den här bollen så att säga i rullning, och att jag tycker ändå att de kom med på ett lyckat sätt, att det blev inte bara en slags sån där att jaha, nu ska vi skriva om något som är aktuellt, men visst, det är svårt.
Mm. Peter?
Ja, det var intressant, Freja, för jag skulle också, om jag skulle ha valt, var tvungen att välja något ur Kannelis recension, skulle jag också ha valt just exakt de här meningarna. Och just egentligen då positivt, nämligen att jag tycker det är lyckat och jag verkligen gillade det. För jag har på senare tid läst otroligt mycket just finlandssvenska böcker som utspelar sig i en nära framtid. Och det tycker jag har varit lite så där problematiskt, för att den är så ogripbart och den så kallade nära framtid är ofta ändå skildrad så att den är lite för nära. Jag vet inte om ni förstår det. Det är inte så där 1984 som skrevs 48. Alltså det var så där inga stora bågar, att man vågar inte riktigt löpa linan ut. Så därför gillar jag det, att den är förankrad i just här och nu.
Jag tycker det är jättetufft av henne att ge sig i kast med det här. Och hon har ju också nosat på den här nära framtiden i sin förra novellsamling, där det fanns sådana dystopiska noveller. Och sen tänker jag på Själarnas ö, som nog är min favorit av hennes böcker. Och där går hon ju sen, tar ett rejält kliv bak i tiden och skriver en historisk roman. Och på något vis så jag fastnar för den här Kannelis fråga, att för mig så liksom den där litterariteten, den här litterära liksom gnistan, tycker jag mår bra av distans, om det sen far framåt i tiden eller bakåt i tiden.
Jag vill ännu tillägga att jag tänker att det finns ett visst perspektiv man kanske går miste om man är för nära, men samtidigt tror jag att man kan se sånt som man inte mer kommer se om kanske 30 år. Jag lyfte också upp den här jämförelsen med den här skotska författaren Alice Smiths årstidskvartett, som är skrivet liksom väldigt tätt in på liksom ungefär ett halvår efter att hon har skrivit och hade publicerats. Och där finns, tycker jag, på samma sätt att man får syn på sånt som jag tror inte att de böckerna om samma ämnen om liksom 30 år kommer liksom se.
Ja, och det är också intressant. Tycker jag, för jag tycker att hon gör det ganska skickligt här, hon skriver ju inte bara i nutid, tycker jag, utan för det första har hon en sån här ekokollektiv. Jag är ju åldersmässigt, kunde jag vara pappa till alla er tre, tror jag. Och jag har vuxit upp med ekokollektiv, och jag känner en del ekokollektiv, och det är något av det värsta jag vet faktiskt, ekokollektiv. Och det skriver hon väldigt bra på, för jag har ohyggligt dåliga upplevelser med ekokollektiv, och det är för många människor med för olika åsikter som på en för liten yta med för mycket tid. Och sen, som jag då tar fram i min recension, är ju de här uppenbarliga Kalevala anknytningar som hon gör. Alltså, och det tycker jag har varit lite snudd på fantastiskt, och här menar jag faktiskt fantastiskt, faktiskt i ordet fantasy. Alltså att hon lyckas laga det här ekokollektivet till något slags Pohjala, alltså den onda sidan av Kalevala, och att den heter Toivola, tycker jag är ganska roligt. Dessutom. Och också det ger mig intrycket att jag befinner mig nog med ämnen i nutid, men jag befinner mig också bland 60, 70, 80-talisterna, och sen befinner jag mig i Kalevala. Och det tycker jag är en enorm båge. Och jag tror att man behöver inte veta det där om Kalevala, men har man luskat ut det, så är det en extra krydda.
Jag tycker också att ekoby är ett, på något sätt, du använde Freja i din recension, ordet, att jag kommer inte exakt vad du syftar på, men att det är väldigt holmströmskt. Och jag tycker att ekobyn som en, på något sätt, plats är nog så där en otroligt holmströmsk på något sätt litterär miljö, just för att där finns en liksom stark idealism, men sen samtidigt också någonting som när som helst kan kippa över i något liksom farligt eller liksom för radikalt eller liksom så.
Ordet tror jag var holmströmsk svärta, om jag minns rätt, och det var ett av begreppen som jag gärna skulle ha sett att vi talar om, men sekunderna tickar, så jag för oss brutalt vidare till en sak som jag tänkte att ni, om ni månne hade någon tankar om det här, att det kommer lite fram i flera, kanske alla tre recensioner, att den handlar om väldigt mycket, den här boken. Att det är, ni pratar redan om karaktärerna, men att det är just också ekoby, Ukraina-krig, coronapandemi. Är det en hektisk läsupplevelse? Jag tycker du kan
Jag tycker nog att intrigen är så till vidare väldigt välkomponerad att det inte känns hektiskt när man läser det, även om det kommer nya impulser hela tiden och det är väldigt många trådar man följer samtidigt. Men jag är inte säker på att alla de trådarna följs upp tillräckligt noggrant eller liksom att just en slags psykologiskt djup eller fördjupning saknas sen ändå, vilket kan bero på att det är så otroligt många olika element.
Freja, har du några tankar?
Där instämmer jag med Kaneli och jag har funderat faktiskt mycket på det här med spänning idag och hur spänning byggs och att det så mycket handlar om cliffhangers och ganska korta stycken och att vi bryter och så får vi någonting nytt och sådär, att hela tiden matas läsaren med några goodies. Och så tänker jag på spänning, det handlar ju om att spänna en lina, att varför får jag inte en lång, jäkligt spänd lina? Och det är kanske det som jag lite saknar i den här romanen, att jag får många, många stumpar, många häftiga svängar och intressanta ingredienser, men den här linan, den som liksom suger mig in och håller mig fast och gör att jag inte kan släppa, så den kanske jag saknar.
Peter, är din lina spänd?
Ja, den är det, men den är ju spänd hela tiden, för så ser ju livet ut nu för tiden, tyvärr. Och på väg hit så hörde jag på radion att det var någon berättelse om att hur vi använder allt för mycket tid på allt för många olika plattformar istället för att ge oss tid. Och då är det också intressant, om ni jämför ju boken med Händelser vid vatten, den är ju betydligt långsammare, om ni förstår vad jag menar. Alltså det är ju inte, även om händelserna där och i Holmström lite liknar varandra. Och där ser vi, tycker jag, hur berättartraditionen har förändrats. Och jag tror att, det är inte så många som författare som vågar skriva långsamt idag.
Nej, jag håller med. Och det där var faktiskt en skillnad mellan de här två böckerna som annars har mycket gemensamt. Den är långsammare. Mm.
Kaneli Cabrell skrev sin recension för Hufvudstadsbladet, Reija Rudels för Åbo underrättelser och Peter Lytke för Svenska Yle. Och man hittar dem om man gräver sig tillbaka i forntiden till 20 augusti det här året. Som sagt, det skulle finnas mycket ännu att diskutera om, men vi går till en sista fråga. Nu då, när Johanna Holmström har skrivit en spänningsroman. Vilken genre tycker ni att hon borde ge sig i kast med till näst? Peter?
Ja, jag gillar ju Holmström, att hon är en sån här kameleont. Och att hon, vi har ju nämnt redan boken om Själö flera gånger. Vi har nämnt hennes noveller. Hon är kanske i detta nu svenskfinans mest skickliga novellskribent. Man måste ju vara försiktiga med det epitet, men jag tycker nu. Om hon vill fortsätta att byta genre, så skulle jag vara otroligt spänd på att läsa prosalyrik av henne.
Okej. Okay. Freja?
Alltså jag vill läsa en roman. Bara en roman. Utan begränsande epitet eller förpliktigande prefix. Mm. Det ska jag vilja läsa.
Jag tycker ju att Johanna Holmström är bäst när hon skriver noveller. Och det är jag inte ensam om. Det brukar sägas att hon briljerar i den genren. Och även om jag tycker att hon, att det är hennes styrka att hon är mångsidig, och hon skulle definitivt vara en mycket mindre intressant författare om hon bara skulle skriva noveller, så är det alltid hennes novellsamlingar jag ser mest fram emot.
Det får avsluta kritikerpanelen för den här gången. Tack till er som deltog.
Ja, tack.
Tack.